En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I veckans avsnitt av Aftonbladet Krim pratar vi om TV4-profilen som åtalats för att ha köpt sex. Senare i avsnittet tittar vi närmare på en kidnappningshistoria där ett gäng misstänks ha kidnappat en mamma och hennes tvååriga dotter för att sedan hålla dem gömda i en stuga under flera dygn. Det i veckans Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Och vi kommer till den där kidnappningshistorien senare i avsnittet. Men först ska vi alltså prata om TV4-profilen som förra veckan åtalades misstänkt för att ha köpt sex. En som följt det här fallet är Katarina Norrgran, reporter här på Aftonbladet, som får börja med att berätta hur den här utredningen startar.
Det börjar med att de går igenom den här kvinnans telefon i samband med ett annat ärende. Där polisen misstänker att hon är utsatt för koppleri. Och då hittar de den här mannens kontaktuppgifter i hennes telefon.
Om vi bara lite kort beskriver vem han är.
Ja, han är ju en väldigt rutinerad och högprofilerad journalist.
Och han blir misstänkt i det här ärendet. Om vi tar, vad är det som gör att polisen börjar misstänka honom och hur ser bevisningen ut?
Man kan ju se att han har skrivit till den här kvinnan. Han har beskrivit sitt eget utseende och bett henne att klä sig på ett speciellt sätt när de träffas. Han har bett henne att klä sig i tights. Sen har hon också då döpt honom i sin telefonlista. Och i det här namnet då, så hon beskriver hans utseende, hans ålder och skriver också att han knullade länge. Och enligt åklagaren, ja, och sen så kan man också se att han tog ut 2000 kronor i bankomat strax före det här mötet med den här kvinnan. Och enligt åklagaren så det här sammantaget är då enligt åklagaren ett bevis på att det har skett en sexuell kontakt.
Det finns några meddelanden från honom, du var inne lite på dem, men vad är det han har skrivit egentligen?
Alltså han börjar när han tar kontakt med henne, så då skriver han att han vill träffa henne en timme. Och då beskriver han också sin ålder och sitt utseende. Och sen senare så skriver han att han vill be henne om en annan sak också. Han skriver att han har en grej för tjejer i träningskläder och ber henne att klä sig i tights.
TV4-profilen, han har ju en egen förklaring till vad som har hänt. Vad säger han?
Han säger att han skulle kolla upp ett tips om att en prostituerad kvinna skulle ha blivit misshandlad av en högt uppsatt chef i näringslivet. Och att det var därför han tog kontakt med henne. Han säger att pengarna hade han med sig, kontanterna, de 2000 kronorna, för att eventuellt köpa bilder av henne som han hade hört att skulle finnas. Och sen det här att han bad henne klä sig i tights, det säger han att det var för att han inte ville att hon skulle öppna dörren lättklädd, utan att det var ett sätt att liksom, ja, försäkra sig om att hon skulle vara anständigt klädd när de träffades.
I utredningen så har man ju även hört hans chefer, TV4-profilens chefer. Vad säger de om det här?
Ja, de säger att han var ute på ett journalistiskt uppdrag och att de hade diskuterat det med honom både före och efter. Och ganska kortfattat vill jag förstå, men att det hade ändå pratats om det, och hans närmaste chef hade sagt att typ, ja, kör på, men träffa henne på allmän plats.
Så man kan säga att de i någon mån backar upp hans version av händelserna?
Det gör de, det gör de.
Vad säger kvinnan själv i det här? För hon är ju hörd i utredningen.
Ja, hon säger i förhör att hon inte kommer ihåg den här mannen. När polisen visar bilder på honom så säger hon att hon inte känner igen honom. Men hon säger samtidigt att hon aldrig har träffat någon journalist. Någon journalist som har låtsats vara sexköpare. Hon säger att hon aldrig gått någon promenad med någon journalist. Och så som han påstår. Och sen också då det här namnet hon har gett honom i telefonlistan. Att enligt henne så kan det bara handla om ett sexköp. Annars skulle hon inte ha kallat honom så.
När man läser utredningen här så får man en känsla av att det är ganska mycket ord mot ord i det här fallet. Att det finns en bild från åklagarsidan och sen så har mannen en helt annan bild. Vad tänker du kring det?
Ja, det är ju väldigt speciellt eftersom både journalisten och hans chefer är ju bundna av källskyddet. De kan ju inte röja den här källan som ju då den här kvinnan enligt deras version av händelseförloppet är. Så de kan ju inte svara på alla polisens frågor utan det blir ju lite kryptiskt. Men så är det ju, källskydd är ju, ja, det är ju heligt för journalister så det går ju inte att bryta. Så det gör ju att ja, både journalisten i fråga och hans chefer är ju väldigt begränsade i vad de kan säga. Och sen, om man nu ska spekulera om det är så som han säger, att den här kvinnan ska ha levt under hot eller varit misshandlad av någon högt uppsatt man, då kan ju hon också ha väldigt många skäl för att inte berätta för polisen att hon har pratat med en journalist.
Vi har ju under de senaste åren sett flera historier där det har varit just TV4-anställda som har hamnat i den här typen av sammanhang eller blivit åtalade för den här typen av brott. Vet vi någonting hur den här senaste historien har landat på TV4? Vad har hänt där?
Ja, den här mannen togs ur tjänst på torsdagen när åtalet väcktes och det här då kom ut i media. Och sen dess har ju linjen från TV4 varit att de vidhåller att han var där på ett journalistiskt uppdrag, men de ger inga ytterligare kommentarer och de säger att de vill låta rättsprocessen ha sin gång. Så det är liksom inga ytterligare kommentarer därifrån.
Vad tycker du sticker ut mest med det här fallet?
Om man nu tänker då att det skulle vara som han säger, att det här var ett journalistiskt uppdrag, så det är ju väldigt, väldigt märkligt att åka ut ensam på den här typen av uppdrag. Alltså man kan ju förstå att man kanske inte tar med ett kamerateam och sticker en kamera i ansiktet vid första mötet. Men att man ändå har någon med sig som kanske sitter i en bil på gatan eller har någon, att man inte åker ut ensam. Det tycker jag är jättekonstigt och verkar ju väldigt orutinerat. För det gör man inte. Och sen också det här att han utger sig för att vara en sexköpare, vilket han ju faktiskt gör eftersom han kontaktar henne och säger att han vill träffas. Att det är också att man gör en sån grej utan att förankra det hos sina chefer mer än vad som verkar vara fallet här. För att här får man intrycket av att de har pratat lite snabbt om det bara och sen åker han dit. Så det är märkligt tycker jag.
Det låter som du tycker att man kanske skulle ha stämt av det noggrannare med en chef innan, att det är exakt vad det är man ska göra.
Absolut, absolut. Och sen också det här att man tar kontakt då med i det här fallet en källa och att man liksom låtsas vara någon annan. Att det är också ett konstigt sätt att ta kontakt med en källa, att det är ju inte riktigt så man bygger förtroende med någon. Så det är ju ett väldigt märkligt upplägg och jag tänker att det är ett upplägg som nog ändå kräver att man pratar väldigt mycket och ingående med sin chef innan. Men om man vänder på det då och tänker då att han ljuger, att det här var ett sexköp, då är det ju också väldigt märkligt att man dels då som man har gjort ta kontakt med sitt vanliga konto, sitt vanliga nummer med en fullt identifierbar profilbild. Och sen att man då berätta för sina chefer både före och efter man köper sex. Det är ju också jättekonstigt.
Det låter som att det finns en hel del frågetecken kvar här. Om vi bara tar lite framåt, vad är det som kommer hända i det här fallet nu?
Ja, nu är ju åtal väckt, så nu blir det ju rättegång så småningom.
Nu ska vi vända blicken mot ett fall där det just nu pågår rättegång. Det handlar om två misstänkta kidnappningar som sker i april i år. Och i det ena fallet är det en mamma och hennes knappt 2 år gamla dotter som rövas bort under flera dygn. Vi tar det från början. Det hela börjar den 9 april. En man som vi i det här avsnittet kallar för Omar har fått i uppdrag att transportera ett parti narkotika från Nynäshamn till Oslo. Men av någon anledning kör han istället till Göteborg. Och där verkar det som att han lämnar narkotikan. Kort senare får Omar ett meddelande på Instagram. En person skriver:
"Bror, walla, du kommer råka illa ut."
Några minuter senare får han ett nytt meddelande från ett nummer:
"Broder, med all respekt, lämna våra grejer, gå din väg."
Det går 2 timmar innan det kommer ytterligare ett nytt meddelande:
"Vill dig inget illa, vill bara ha tillbaks mina grejer."
Enligt polisen så har det uppstått en skuld här. Personerna som skriver till Omar menar att han slarvat bort narkotikan och att han därför är skyldig dem pengar. Det kommer handla om en skuld på miljoner. Det går några dagar. Omar verkar återvända till sitt hem i en svensk stad i Mellansverige. Och så, den 14 april, så händer något igen. Omar är ute och går. På övervakningsfilmer ses han korsa en väg. Strax efteråt kommer 2 personer springandes över vägen. Och enligt Omar är det bara minuter senare som han blir kidnappad och intvingad i en bil. Personerna som kidnappat honom misshandlar honom och låser hans händer med buntband. Sen kör bilen hela natten västerut tills de till slut är framme i Göteborg. Där tas Omar in i en lägenhet där de misstänkta männen tejpar fast honom i en stol. Men enligt Omar så lämnar hans kidnappare sen lägenheten. De ställer in honom och stolen i en garderob. Strax efter lunch samma dag larmas polisen till en gata i Göteborg. Första patrullen på plats beskriver vad som hänt.
"Ska ha hoppat ut från ett fönster och uppger att han varit kidnappad."
Ja, Omar har lyckats ta sig loss från stolen och därefter flytt från lägenheten. Det är tydligt att han är skärrad. Polisen antecknar vad Omar säger.
"De kommer mörda mig förr eller senare."
Han ger polisen fler detaljer.
"Nämner dödspatrullen och Stockholm."
När de fortsätter att fråga så berättar han varför han tror att han blivit kidnappad.
"Detta ska handla om någon skuld och pengar. Han ska ha gjort någon körning med narkotika i bilen. Målsägande ska då ha lurat personerna och nu vill de ha pengarna."
Polisen inleder direkt en insats. Och kort senare så grips 2 personer. Det är en bil som kör lite vingligt som fångar polisens intresse. Och i den hittar man en stor summa kontanter och ett helt gäng svarta buntband. Här hade den här historien kunnat vara slut. Men bara några dagar senare så är det dags igen. Tidigt på skärtorsdagens morgon, några dagar efter den första kidnappningen, så slår några personer larm till polisen. Det är boende i en stad i Mellansverige som sett något konstigt på deras grannes garageuppfart. Grannen är en kvinna som vi väljer att kalla Sandra i det här avsnittet. Det grannarna reagerat på är att Sandras bil står på uppfarten med dörren öppen, men att Sandra inte är där. När polisen kommer till platsen så får de direkt en dålig känsla. De försöker få kontakt med Sandra, men de får inte tag på henne. Efter lite utredning framkommer det att hon tidigare samma morgon skrivit till förskolan och till sin arbetsplats att hon och hennes snart 2-åriga dotter blivit sjuka. Det här stärker bilden av att någonting inte stämmer. Varför har Sandra sjukanmält sig själv och sin dotter men sen lämnat hemmet och dessutom lämnat bilen olåst på garageuppfarten? Kort senare får polisen ny information som ytterligare stärker den här bilden av att någonting är fel. Polisen antecknar.
Senare inkom en bild på målsägande där denne syntes vara fastbunden och information om en lösensumma mot att släppa målsäganden inkom.
Polisen är nu övertygade om att Sandra blivit bortförd mot sin vilja och de öppnar en förundersökning om människorov. Tidigt i utredningen så får polisen uppgifter om att en man i kvinnans närhet pressas på pengar. Han ska ha blivit kontaktad av män som menar att han har ansvar för ett bortslarvat parti narkotika och att han därför behöver betala 3,5 miljoner kronor. Nu tros alltså Sandra och hennes dotter ha blivit kidnappade som ett led i den här utpressningen. Det blir fullt pådrag och polisen får snabbt upp ett spår. En blå bil har fångats på övervakningsfilm när den kör i närheten av Sandras bostad samma morgon. Det här blir ett viktigt spår. Och sen följer några dagars intensivt utredningsarbete. På söndagen, efter flera dygns jakt, tror sig polisen ha hittat rätt. De har lagt sig utanför en fastighet som ligger lite avsides i närheten av Kungälv. Det är tre olika stugor på en och samma fastighet. Och i en av dessa tros Sandra och hennes dotter befinna sig. Utanför stugan står nämligen den blå bilen som tidigare synts på övervakningskameror vid Sandras hem. Det här är en känslig operation. Man vill gå in och gripa de misstänkta kidnapparna, men man vill inte riskera att någonting händer Sandra och hennes dotter. Polisen skriver i sitt interna kommunikationssystem:
vara försiktiga, ej skrämma upp.
Polisen beskriver minut för minut vad som händer.
Tänt, fortsatt i stugan.
Samtidigt som polisen i hemlighet spanar mot stugan går en person ut och kör iväg med den blå bilen. Några patruller följer efter samtidigt som ett gäng andra stannar kvar för att bevaka stugan. 22.02 skriver polisen igen.
Klartecken för offensiv insats när lägesbilden medger. Vill hitta ett gynnsamt läge, då slå mot fastigheten.
Men de avvaktar. 12 minuter senare, 22.14, skriver de igen.
Rörelse har varit synlig inne i fastigheten, men ej fastställa vem.
Minuterna, de går.
En person visat sig i dörröppning, byggnad 3.
Samtidigt kommer en rapport från patrullen som följt efter den blå bilen.
Fordonet som span har visuell på kör i cirka 200 km i timmen.
23.10 skriver de.
Belysning släcktes i eller vid aktuell byggnad. Inget ljus bakom ytterdörren vit sida.
En dryg kvart senare en ny anteckning.
Två prickskyttar samt sjukvårdare från nationella insatsstyrkan kommer positionera norr om byggnad 3.
Det börjar dra ihop sig. 11 minuter efter 12 skriver polisen.
Cirka 60 meter från objektet nu.
Sen går det ytterligare en kvart innan det hela drar igång.
Framryckning påbörjas.
Sen går allt snabbt.
Cirka 20 meter till stugan.
Några sekunder senare.
Inne i fastigheten nu. Två gärningsmän gripna.
Och sen är allt över.
Allt gått väldigt bra. Ingen ambulans behövs. Varken gärningsmän, målsägande eller vår egen personal är skadade.
Samtidigt ser den andra polispatrullen till att gripa personen i den blå bilen. Någon dag senare når nyheten medierna. Sveriges Radio rapporterar.
Tre personer har anhållits för ett misstänkt människorov. En vuxen person och ett barn misstänks ha rövats bort och polisen kunde under söndagen lokalisera en fastighet i västra Sverige när båda offren hittades i samband med en husrannsakan.
Någon dag senare har mer information om historien kommit ut. Sveriges Radio igen.
Åklagare Charlotta Tanner bekräftar nu att det var en ung kvinna med ett litet barn som kidnappades i påskhelgen och fördes till en fastighet i västra Sverige. Och polisen utreder nu uppgifter om att kidnappningen kopplas till en misslyckad narkotikaaffär som en man som kvinnan har en relation med var inblandad i.
Efter det fortsätter utredningen. När polisen undersöker stugan så hittar de en mängd bevisning som tyder på att kidnapparna och Sandra och dottern befunnit sig där i flera dagar. I soporna så hittar man till exempel pizzakartonger, Coca-Cola-flaskor och tomma kakpaket. Men också blöjor, mjölkersättning och burkar med barnmat. I en av de misstänktas mobiler hittar man dessutom ett meddelande som ytterligare stärker den här bilden.
Bror, köp en Red Bull, ett cigpack, en nässpray och sen tandborste till allihopa. Till och med till lilla tjejen.
Under den fortsatta utredningen hittar man fler fynd som knyter de misstänkta till brottet. Bland annat övervakningsfilmer där man ser hur en av de misstänkta går runt inne på ett Hemköp och bär tvååringen i famnen. Samtidigt som Sandra verkar handla. Utredningen den fortsätter i flera månader. De misstänkta medger vissa av omständigheterna men de nekar helt till brott. Till slut, i början av oktober, så väcks åtal mot 9 personer som tros ha varit inblandade på olika sätt. Åklagare Emma Olsson intervjuas av SVT Sörmland.
Motivbilden, vad vår utredning har kunnat visa, tycks vara en påstådd skuld som gärningsmännen och eller personer som de står i förbindelse med kräver personer på då. Kvinnan och barnet förs bort i syfte att gärningsmännen eller andra som gärningsmännen då har kontakt med ska utöva utpressning.
Hur det kommer gå i det här fallet, det vet vi inte än. Rättegången, den är inte klar och om det blir fällande eller friande dom för de misstänkta, ja, det återstår alltså att se. Hur det går i fallet, det kommer du kunna följa på aftonbladet.se. Och där sätter vi punkt för dagens avsnitt. Om ni som lyssnar vill komma i kontakt med mig som pratar nu, då hör ni av er till mejladressen markus.ulfsand@aftonbladet.se. Vi hörs där eller här nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.